إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا وسهلا Vi kommer idag att återuppta en serie som vi började för något år sedan. Och det är förklaringen på Kitab al-Fitan wal-Malahim från Sunan Abi Dawud. Och det finns två lektioner uppe på hemsidan, så det här blir den tredje lektionen. Och i de två första lektionerna som jag råder er att lyssna på så gick vi igenom det första kapitlet som handlar om olika sorters prövningar. Och kapitlet som vi då kommer att gå igenom är Kitab al-Fitan wal-Malahim. Fitan som är plural på fitna, som betyder prövningar, motgångar. Och ordet fitna har också väldigt många andra betydelser i religionen. Det kan betyda kyrk, det kan betyda straff, prövningar, det kan betyda konflikter, mord. Men generellt så säger man då motgångar och prövningar. Al-ibtila wal-imtihan. Och al-malahim är de stora krigen som kommer att utspelas innan domedagen. Det är också någonting som tas upp här. Och även i kommande lektioner kommer också författaren att gå igenom ett kapitel som heter Kitab al-Mahdi. Ett kapitel som handlar om al-Mahdi. Och sedan hadith om Dajjal och mashallah. Många intressanta saker. Och varför ska vi tala om detta? Jo, för att profeten a.s. varnade för al-fitan och berättade att de skulle komma, att det är från domedagens tecken. Och han sa wa yukthiru al-fitan, och prövningarna kommer att öka. Det kommer att bli otroligt mycket. Och de lärda brukar säga att fitna, när det kommer till religionen, delas in i fitna av shubuhat och shahawat. Prövningarna i lustar och begär, shahawat, och prövningarna i shubuhat, det vill säga tvivel i religionen, vilket är al-bida wal-ahwa. Så att det här är två olika former av fitna som har ökat lavinartat den senaste tiden, och tyvärr går det bara uppåt. Så som profeten Muhammad sa alayhi salatu wassalam, att det finns ingen dag som kommer förutom att den dagen efter är värre än den som var innan. Det finns ingen tid som kommer förutom att den som tiden som kommer är värre än den som var innan. Så att det blir inte bättre, utan det blir sämre. Och ulema säger att det här också är relativt. Det är inte generellt att varenda plats blir och tid blir alltid sämre än den som var innan, utan det kan vara, det kan finnas ljuspunkter också. Taib. Det kan hända att det finns ljuspunkter. Som till exempel att Mehdi kommer. Den tiden kommer vara en vacker tid, en ljuspunkt i islams historia. Som kommer att vara bättre än de tider som var innan. Så det finns undantag. Men det är som vi sa relativt. Beroende på plats och tid och så vidare. Men generellt så blir det sämre. Och fitnan sprider sig mera och mera. Och i de här tiderna finner vi också otroligt mycket fitna. När det kommer till lustar och begär, till synder. När det kommer till konflikter mellan muslimer. När det kommer till mord och liknande saker som vi kommer att tala om idag. Så finner vi att det här är väldigt angeläget att tala om. För att, som profeten Muhammad sa a.s. så har Allah inte sänt ner någon sjukdom. Förutom att han har sänt ner dess medicin. Taib. Så alla problem har en lösning i islam. Vi talar om sjukdomar i kroppen, vi talar också om sjukdomar i umman som har drabbat oss. Alla dessa sjukdomar har också ett botemedel. Vissa muslimer tappar hoppet. De drabbas av al-qunut wal-ya's, att de blir hopplösa och tänker att det finns ingen väg ut. Och vissa muslimer i sin okunnighet, som inte känner till medicinen och utvägen, vänder sig till dessa förbjudna medel som vi inte ska ta till. Som att till exempel göra uppror mot orättvisa makthavare. Vissa ser det som en lösning. Men det har aldrig varit en lösning i islams historia. Och det är inte en lösning som profeten Muhammed al-Islam har hänvisat till. Eller att man bildar politiska partier och grupper och sekter som börjar slåss mot varandra. Det här är inte heller en lösning som kommer att lösa våra problem. Utan lösningarna är att gå tillbaka till Koranen och Sunnan. Att rannsaka sig själv och göra toba för sina synder. Här ligger lösningarna på muslimernas problem. Taib, som vi inshallah kommer att nämna så småningom. Och alhamdulillah, som vi då sa, så profeten Muhammed a.s. har inte lämnat någonting viktigt som vi är i behov av, förutom att han har klargjort den här saken för oss. Som han sa i hadithen, att det finns ingenting som för er närmare till Allah, förutom att jag har beordrat er med denna sak, och ingenting som för er längre bort från Allah, förutom att jag har varnat för denna sak. Så vi finner att svaren på muslimernas problem, individuellt eller om det är i sin helhet, ligger i att gå tillbaka till Koranen och Sunnan. Taib, wa in tuti'uhu tahtadu. Alla säger, om ni följer profeten al-islam kommer ni att finna vägledning. Och vi säger i varenda khutba, wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Den bästa vägledningen är Muhammeds vägledning alihi salatu wassalam. Så nu ska vi bi'idhnillahi då börja studera dessa hadither som handlar om al-fitan. Och vad som också bevisar hur viktigt det här ämnet är. Det är inte någonting som vi har lagt för mycket vikt på. Utan gå tillbaka till al-Kutub al-Sitta, de sex kända hadithböckerna. I alla dessa sex, eller alla fem av dem, kommer ni finna ett kapitel som heter Kitab al-Fitna. Kapitlet om fitna. Förutom Sunan al-Nasai. Men han har också hadith i ämnet. Men generellt så har vi i Bukhari, Kitab al-Fitna, Sahih Muslim, Abi Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah. Nämner kapitel om detta. Vi finner att Salaf al-Saleh skrev böcker om al-Fitna och al-Malahim. Böcker i ämnet. För att haditherna är otroligt många. Så det är ett jätteviktigt ämne som man verkligen ska betona. Och bemästrar man det här ämnet, och man har koll på de här haditherna, så wallahi kommer man bi'idhnillahi att klara sig undan mycket av den fitna som vi kan se. Men problemet, som vi sa, är att många muslimer inte känner till dessa hadither. Eller känner till dem och inte vill implementera dem. Eller säger att de berör inte oss, fast de berör dem. Och så vidare. Så att känna till haditherna är nyckeln till framgång i dessa frågor. Taib. Och alhamdulillah, bland det vackraste och bästa som finns i det här livet är att studera Koranen och Sunna. Finns det någonting bättre att studera? Finns inte, wallahi. Du kan läsa böcker och så vidare, men i slutändan så finns det ingenting bättre än att lära oss Koranen och dess innebörd, dess tafsir, och att lära oss profeten Sunna alaihi salam och dess förklaring. I slutändan så är det här kärnan av kunskap. Är det inte det? Och alla andra böcker som har skrivits av ulema och så vidare handlar om att förklara dessa två, Koranen och Sunnan, på sahabas förståelse. Så alhamdulillah att Allah har gett oss tawfiq till detta. För wallahi, det är de vackraste och bästa sittningar i det här livet, sittningarna av kunskap där man studerar qal Allah wa qal Rasul alayhi wasallam. Det är sittningarna av dhikr där änglarna inshallah närvarar, änglarna lägger ut sina vingar på vägen till dessa sammankomster i välbehag för det som studenten gör. Det är de sittningar som profeten Muhammed a.s. sa, humul qawm la yashqa jalisuhum. Det är det folket som du aldrig kommer att förlora av att sitta med. Yani, det finns bara vinst i att sitta med folket av kunskap och folket som studerar Koranen och Sunna. Mashallah. Så alhamdulillah att Allah har gett oss denna framgång. Och kanske man också är från de som profeten a.s. nämnde i den hadithen som finns i Tirmidhi och i Abi Dawud, där han sa att må Allah azza wa jall ge ljus eller skönhet till en person som hör en av mina hadither och sen memorerar den och förmedlar den vidare till någon som inte har hört den. Så att profeten alaihissalam gjorde dua för de som lär sig hans sunna och de som förmedlar hans sunna vidare till andra. Så det är bland det bästa man kan göra i detta liv. Och han sa också, som det finns i Bukhari, وَلْيُبَلِّغَ شَاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ, att den som har hört det jag har sagt ska förmedla till den som inte har hört. Så det här är också vår skyldighet, att vi lär oss för oss själva och vi lär oss också för att kunna sprida den här kunskapen vidare. Så vi börjar بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وبالله التوفيق. Det andra kapitlet i Kitab al-Fitan wal-Malahim, bab al-Nahi ani sa'i fil-Fitna. Förbudet att, yani, vad kan man säga, skynda sig eller att vara delaktig i att sprida fitna. Förbudet i att vara delaktig i att sprida fitna. Och jag vill också, innan vi går in här på förklaringen och haditherna, berätta att vi generellt kommer att läsa från den här boken Aun al-Ma'bud, Sharh Sunan Abi Dawud, li al-Allama Abu Tayyib Muhammad ibn Shams al-Haq al-Azim Abadi, en av ulema från Hind. Och denna boken innehåller också förklaringen eller ta'liqat av Ibn Qayyim al-Jawzi al-Jawziyya rahimahullah ta'ala al-Jami'. Och han citerar också här andra lärda vad de har sagt, som till exempel Abu Sulaiman al-Khattabi, som också har en, kanske den kändaste förklaringen på Abi Dawud. Taib. Tror den heter Ma'alim al-Sunan. Taib, Abu Sulaiman al-Khattabi. Han har då en förklaring på Abi Dawud och den citeras här. Och han nämner också vad andra ulema har sagt, som Ibn al-Athir och Ibn Hajar och al-Nawawi och så vidare. Och vi kommer också att ta från Sheikh Abdul Muhsin al-Abbads förklaring. Och den är muntlig, mashallah. Och alhamdulillah, Allah gav mig tawfiq att medverka på de lektionerna i Medina. Då han gick igenom Abi Dawud, stor del av boken, och även Tirmidhi. Men att vi, jag lyssnar på lektionerna innan, och om det finns fawaid så delar vi med oss av dessa fawaid bi'idhnillahi ta'ala. Nah, så det är generellt de förklaringarna vi kommer att använda. Taib. Nah. Så, första hadithen. Och som sagt var, vi läser bara de autentiska haditherna. De som är da'if hoppar vi över. Nah. Den första hadithen berättas från Abi Bakra. Från Abi Bakra radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: إنها ستكون فتنة يكون المتجع فيها خيرا من الجالس. Profeten عليه الصلاة والسلام sa att det kommer att komma fitna, prövningar. Den som ligger där i är bättre än den som sitter. Och den som sitter är bättre än den som står. Och den som står är bättre än den som går. Och den som går är bättre än den som springer. Och då så sa Abi Bakra: Ja Rasulullah, vad beordrar du mig att göra? Och då så sa profeten a.s. den som har kameler, låt han gå och ta hand om sina kameler, gärna ute på landet. Och den som har får, låt han ta hand om sina får. Och den som har mark, låt han gå och ta hand om sin mark. Och då så sa Abi Bakra: om en person inte har något av detta, vad ska han göra då? Då så sa profeten a.s. låt han då ta sitt svärd och slå det i marken. Slå det i marken. Eller slå det på stenar. Och försöka klara sig undan så gott han kan. Eller så snabbt han kan. Ja. Och denna hadith finns också i Sahih al-Muslim. Och det är också någonting vi finner att många av Ahlus Sunnan. Ni känner till Kutub al-Sunna. Kutub al-Sitta. Eller hur? Vi säger Ahlus Sunnan eller Ahlul Kutub al-Sitta. Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah och Nasa'i. Oftast, yani, de nämner mycket av samma hadither. Att haditherna finns i, yani, ibland i flera böcker. Taib. Så det är inte så att varenda författare har särskilda hadither som de andra inte har. Det kan hända att de har ett litet antal. Och ulema har nämnt att till exempel Ibn Majah har si och så många hadither, 100 eller 200, som de andra inte har. Och så vidare. Men generellt så haditherna berättas ju från många olika källor. Taib. Nam. Så vi läser då från förklaringen här. Han säger att det kommer att komma fitna, prövningar. Och den som ligger där i är bättre än den som sitter. Varför? För att den som sitter kommer att höra och se vad den liggande personen inte hör och ser. Så den som då sitter är närmare problemen än den som ligger. Och den här liknelsen till slutet på liknelsen handlar om att man ska vara så långt bort från prövningarna som möjligt. Man ska vara så lite involverad i dessa fitten som möjligt. Ju längre bort man är och ju mindre aktiv man är och ju mindre man lägger näsan i blöt, ju bättre är man och ju mera kommer man att skonas. Och den som sitter i den här fitnan är bättre än den som står. För att den som står ser och hör mer än den som sitter. Ja. Och också den som sitter är bättre än den som går. Och den som går är bättre än den som springer. Yani, den som sitter är en person som han säger här, han är thabit. Yani ghayra mutaharrik. En person som inte är aktiv i fitnan. Utan han kollar på avstånd. Ja. Och den som då står är bättre än den som går. Det vill säga att han inte är aktiv. Han är bättre än den som är aktiv. Han är mindre aktiv än den som går eller den som springer. Och den värsta av dem är sa'i. Den som är aktiv eller den som springer i fitna. Genom den som skyndar sig in i alla problem. Det här är den värsta av dem alla. Så vi har de här graderna, den som ligger, han är bäst. En han som är längst bort, han ser inte, han hör inte vad som händer, han vill inte lägga sig i. Och sen den som sitter, han ser mera, och den som står ser mera. Och sen den som går, och sen den som springer. Så den här hadithen handlar om att man ska vara så lite aktiv som möjligt. Och den värsta av dem är den här as-sa'i fil fitna. Den som skyndar sig in i alla fitna. Den som yani, lägger ved på elden. Den som tänder elden av fitna. Det här är den värsta människan. Och här säger Sheikh Abdul Mustin al-Abbad att sa'i fil fitna kan vara med två saker. Det kan vara bil kalam och bil fi'l. Det kan vara med tal och det kan vara med handling. Taib. Det första vi tänker på kanske är handling. Fitna, att man tar upp vapen och börjar skjuta muslimer och så vidare. Att det här är en fitna. Men det kan också vara med tal. Och ibland är talet skadligare än handlingen. Taib. Om vi kollar på vad var den första fitnan i islam? Är det någon som vet? Den första stora fitnan i islam. Vad var det? Mordet på Uthman. Vad var det som föregick mordet på Uthman? Hur tog folk upp vapen? Man talade. Man började att väcka opinion och snacka illa om honom. Och samla folk mot honom och ljuga mot honom och så vidare. Så det här var den fitnan som föregick fitnan av att ta till vapen. Och därför säger ulema till exempel al-Khawarij delas in i al-Qa'ada och de som är aktiva. Al-Qa'ada är de som sitter. De har inga vapen. Och sen har vi de som är aktiva. Som springer omkring med vapen. Och egentligen som Ibn Hajar citerar från ulema och så vidare. De farligaste är de som sitter. För det är de som aktiverar de som rör på sig. De här folk som är hamaji, de som är dumma som boskap, som är beredda att ta upp vapen och döda sin broder. De gör det inte om det finns någon muharrik, någon person som yani, hetsar upp dem till detta. Förstår ni? Det här finner vi idag. Till exempel den här så kallade arabiska våren, Rabi al-Arab. Att vi har al-Qa'ada, Salman al-Auda, Mohammed al-Uraifi, Nabil al-Awadi, Aid al-Qarni och dessa människor. De har inte lyft något vapen. Men de har snackat. Och de har sagt gå ut och demonstrera och hit och dit och det är jihad och så vidare. Men de sitter bekväma i sina flotta lägenheter, i sina lyxbilar. Och muslimerna slaktas i tusentals. Och flyr och kvinnor våldtas och allting. Men kallas, de tar inte på sig det här ansvaret. Subhanallah. Så att vi har de här khawarij, al-qa'ada. Som då sitter med sina kostymer och hit och dit. Och, eller ja, sitter var som helst på tv och så vidare. Men hetsar upp andra. Så att sprida fitna kan vara med tal. Och det kan vara med handling. Taib. Så man ska inte förringa och se ner på den ena och tycka att den andra är värre. Båda är jättefarliga. Och muslimen håller sig borta från båda. Taib. Vad är det då vi ska göra för någonting när den här fitnan kommer? Då så sa Abi Bakra. Och Abi Bakra är inte Abu Bakr. Många blandar ihop Abi Bakra och Abu Bakr. Yani det finns ett tamarbota på slutet. Abi Bakra. Och han heter Nufay ibn Harith. Taib, det är en annan sahabi. Det är inte Abu Bakr. Taib. Så Abi Bakra sa då, ja Rasulullah, vad är det vi ska göra för någonting när det här händer? Vad ska vi ta oss till? Mata muruni. Och då så säger profeten alaihissalam att den som har kameler eller den som har får, låt han då gå och ta hand om dessa. Eller den som har mark. Och här säger Sheikh Abdul Masin att det här är bara exempel. Yani han kan ha kor eller han kan ha någonting annat. Men det handlar här om al-uzla, som det kallas för. Att man drar sig undan dessa problem, dessa fitten. Yani, om fitten drabbar muslimerna i städerna och så vidare, så drar man sig undan. Man är inte, man medverkar inte, taib, i att strida mot muslimer och liknande saker. Utan man drar sig undan. Och han nämnde här att en person kanske går med sina kameler ute på landet. Yani, mjölkar kamelerna, dricker mjölken. Han dyrkar Allah. Tills de här problemen tar slut, då går han tillbaka in till städerna. Eller han tar sina får. Eller om han inte har något av detta, hans mark. Han odlar sina grönsaker och frukter och lever på dem. Tills problemet tar slut. Och då kan han gå tillbaka till städerna. Och det här är det som kallas för al-uzla. Att yani, dra sig undan. Och det här är någonting som också har nämnts i flera hadither, och till och med Salaf har skrivit böcker om detta. Kitab al-Uzla, att dra sig undan i tider av fitna. Och de lärda har talat om dessa två situationer. Ska man beblanda sig med folk eller ska man dra sig undan? Och det generella är att man ska beblanda sig med folk. Minns ni beviset på detta? Vi gick igenom det i Dabbel Mufrad. Ingen som kommer ihåg beviset? Ja, sant. Hadith. المؤمن الذي يخالط الناس خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. Att den troende som beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister är bättre än den troende som inte beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister. Och då säger ulema att baserat på denna hadith är det bättre med al-mukhalata än generellt. Att beblanda sig med folk och ge folk nasiha, göra da'wa på folk och försöka upprätthålla yani, det goda i umman. Men rinner bägaren över och det blir fittan och problem och konflikter mellan muslimer. Och folk vill tvinga dig att ta parti och ta upp vapen och så vidare. Och vara delaktig. Dra dig undan. Fly. Bo någonstans ute i en stuga på landet. Dyrka Allah. Tills det går över. Sen går du tillbaka. Taib. Det här är det bästa att göra i tider av fitna. Naam. Och då så frågade Abi Bakra om en person inte har något av detta. Han har inga djur, han har ingen mark. Innan han måste stanna kvar i stan, vad ska han göra? Då ska han ta sitt svärd och han ska slå sönder det på en sten. Han ska slå sönder sitt svärd på ett sten, på en sten. Och då så säger författaren här i förklaringen: "Wa kinayatun an tarkil qital." Yani, det är med andra ord att säga: var inte delaktig i konflikten. Yani, ta sönder svärdet kan betyda ordagrant att ta sönder ditt svärd, eller det kan betyda, vad kan man säga, metaforiskt: var inte delaktig i konflikten. Taib. Så han säger här i förklaringen: han tar sönder sitt svärd så att han inte går och är delaktig i dessa krig som sker mellan muslimerna, för det är inte tillåtet att medverka i dessa krig. Och sen så försöker han att klara sig undan så snabbt som möjligt. Att dra sig undan, som han sa här i slutet på hadithen. Thumma liyanjuh mastata' an-najah. Yani, han försöker dra sig undan och skona sig själv så snabbt han kan från dessa konflikter och dessa problem. Det här är viktigt, ja ikhwa, för i vissa muslimska länder finns det konflikter mellan folk. Mellan muslimer. Mellan politiska partier. Mellan Ahlul Bidah, som har tagit upp vapen mot varandra, som slåss om att vem som ska sitta vid makten och så vidare. Man ska inte vara delaktig i dessa konflikter. Taib. Och vi kommer att nämna sen att det finns, eller vi kan nämna det direkt, det finns ett undantag. Och det är om du har en muslimsk makthavare. Du har en amir, en khalifa, som yani, styr muslimerna och muslimerna är enade runt honom. Och du har en annan grupp som gör uppror mot honom. Taib, de gör uppror mot honom. Då kallas de för Khawarij eller Burat, yani den upproriska gruppen. Och Allah har sagt i Koranen att yani, man ska försöka ta bort det här, och går det inte så ska man strida mot den upproriska gruppen. Då har vi två grupper mot muslimerna som strider mot varandra. Men då ska du strida tillsammans med den här khalifa mot den upproriska gruppen. Det här är inte någonting du ska undvika och flytta ut på landet, nej. Här ska du vara med. För profeten al-Islam har beordrat oss med detta. Att strida mot al-Khawarij och att strida mot al-Burat. Taib. Så där har vi ett undantag. Taib. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Som berättas från Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa gällande samma hadith, och då så sa han: ja Rasulullah, vad ska jag göra om en person går in i mitt hus och han sträcker fram sina händer för att dräpa mig? Då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: var som Adams son. Och så läste han Allahs uttalande: la in basatta ilayya yadak, om du sträcker fram dina händer för att döda mig, till slutet på verserna. Surat al-Ma'ida 28. Och denna hadith är också sahih. Nah. Så vad händer då om den här personen inte vill vara delaktig i en konflikt? Han håller sig till hemmet. Och någon kommer in i hans hus och försöker att döda honom. Då så sa profeten alaihissalam att han ska vara som en av Adams bästa söner. Khair ibn Adam. Som det nämndes i den andra hadithen. Yani han ska kapitulera. Han ska inte försöka döda den andra parten. Ja. Och här tänkte jag ta upp en viktig punkt här. Och det är det här med självförsvar. Det som kallas för def'u as-sa'il. I fiqh-böckerna. Def'u as-sa'il. Att skydda sig från angripare. Och det är en jätteviktig punkt. Yani, ska man alltid kapitulera? Ska man alltid ge upp? Får man försvara sig? Har vi inte självförsvar i islam? Och så vidare. Och jag fann en väldigt bra artikel man hade samlat. Vad Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sa i denna fråga. Och han nämner att den här i'tida kan då delas upp i fyra kategorier. Att bli angripen kan delas upp i fyra kategorier. Att bli angripen av en person som försöker att ta ens pengar. Och då talar vi här om muslimer. En muslim, en brottsling muslim, försöker att angripa dig och ta dina pengar. Och då så säger han att det är tillåtet att försvara sig själv. Och att det är också tillåtet att ge personen pengarna. Om man kollar på vart störst nytta ligger. Det kan hända att om du inte ger personen pengarna, så kanske han mördar dig. Du kanske har en tusenlapp på dig. Du är ute med din familj eller någonting. Ja, nu får du välja. Ska jag bli skjuten i huvudet? Eller ska jag ge honom en tusenlapp? Och vi går härifrån. Eller hur? Så att man får väga upp fördelar och nackdelar. Men även om det är en tusenlapp, du behöver inte ge honom pengarna. Du kan försvara dig själv. Om du vill. Du har det valet i islam. För att en man frågade profeten Muhammad a.s. den här frågan. Vad ska jag göra om en person kommer att ta mina pengar? Han sa du ska inte ge dem. Taib, men vad ska jag göra? Typ, han sa du ska försvara dig. Till slutet på hadithen. Och han sa att om han dödar dig så är du shahid, martyr. Och om du dödar honom är han i elden. Taib. Men här också nämner ulema att när det kommer till att försvara sig från muslimska angripare. Så har man typ samma princip som polisen har, tror jag, här i Sverige. Och det är att man försöker alltid skydda sig med så lite våld som möjligt. Det har någon term, jag vet inte vad den heter, någon som vet.
Nödvärn.
Nödvärn? Okay? Men det finns en annan term, att man försöker använda så lite våld som möjligt. Att du kan, han vill råna dig, han har en kniv till exempel. Du avväpnar honom och tar ett grepp och ringer polisen och de kommer att arrestera honom. Hallas. Okay? Om du har honom i greppet, du får inte ta kniven och börja hugga honom. Nej. Eller han riktar ett vapen mot dig, du tar upp, du har ett annat vapen kan man säga, om det nu skulle vara tillåtet, och du skjuter honom i armen när han tappar pistolen till exempel. Förstår du? Försöker avvärja med så lite våld som möjligt. Men om det inte går att avvärja förutom med det största möjliga våld, det eskalerar och du måste kanske döda honom, då har du ingen synd på dig. Och han är i helvetet. Taib. Och om han skulle döda dig så är du i paradiset. Taib. Och det är viktigt att känna till, för vissa av dem är så, han rånar mig, och så bara för sig att det är halal och bara döda honom direkt. Nej, utan det här är den sista utvägen. Okej? Okay? Det här var om man blir attackerad av en person som vill ta ens egendom. Om man blir attackerad av en person, en angripare som vill ge sig på ens familj. Han vill våldföra sig på ens fru, ens barn eller personen själv. Någon försöker våldta dig, din fru eller dina barn. Må alla skydda oss från detta. Då måste du skydda. Måste, wajib. Du får inte här gärna tala om fördelar och nackdelar, utan du måste, även om det innebär att du kommer att dö. Så måste du skydda din familj och du får absolut inte tillåta någonting sånt här. 3. Al-i'tida ala nafs. Om en muslim kommer och försöker att ta ditt liv, som vi då sa, då är det tillåtet att försvara sig själv. Och det är inte wajib. Och han nämner yani dessa liknande hadither som vi sa, att man ska vara som Adams son. När hans bror som var muslim försökte döda honom, så sa han, jag kommer inte att yani döda dig, utan du kommer att få all synd på dig. Och han nämner också som Uthman radiyallahu anhu. När Khawarij kom för att döda honom, så gjorde han inget motstånd. Och han förbjöd folk från att göra motstånd, att försvara honom. För han ville inte att det skulle bli mera fitna. Han ville inte att det skulle bli mer fitna. Så de säger då att det är tillåtet. Om det är konflikter av fitna, så får man då yani låta bli. Och man får också försvara sig. Men här säger Sheikh Abdul Mohsin al-Faida i förklaringen. Och det är att man ska faktiskt försöka försvara sig. Inte att du försöker döda honom. Man ska inte försöka döda en muslim, men att man försöker att avväpna honom och avvärja att han ska döda dig. För på så sätt skyddar du inte bara ditt liv, du skyddar också honom från att falla in i synd. Att han ska döda en muslim. Du ska inte bara sitta och låta honom mörda dig, för då hjälper du honom att få den här synden att mörda en muslim. Så du försöker att avvärja mordet, om det är om det är möjligt. Taib. Och sen har vi den fjärde kategorin som vi sa, om det är qital fitna. Om muslimer slåss på grund av världsliga saker, makt, pengar, på grund av qabail, stammar, på grund av ahzab och liknande saker, då är det haram att medverka i dessa konflikter. Och det är wajib att ha al-i'tizal, att dra sig undan. Ut på landet, låsa in dig hemma och absolut inte medverka i dessa konflikter. Men vi nämnde undantaget, och det är om det inte är en strid då mot khawarij. Men då är det inte qital fitna. Då kallas det inte för qital fitna. Då är det inte en strid av fitna. Utan då är det en form av jihad. Fi sabilillah. Nam. Tayyib. Vi går vidare till nästa hadith. Som berättas från Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, innan domedagen kommer det att komma fitan, kommer det att komma prövningar, qaqita'i al-layl al-mudlim, som en del eller bit av en mörk natt, En man kommer där i att vakna troende och gå och lägga sig som kafir. Eller han kommer att lägga sig som troende och vakna som kafir. Den som står där är bättre än den al-qa'id, den som sitter där är bättre än den som står, och den som går är bättre än den som springer. Så ta sönder era bågar och bryt era pilar och slå era svärd mot stenar. Och om en person kommer in mot er, så ska han vara som Adams bästa son. Ja. Här nämnde profeten alaihissalam att det kommer att komma fitan, prövningar som är som en del av en mörk natt. Och ibland vi bara läser de här haditerna, men vad är den här liknelsen? Vad är det dessa prövningar liknas vid en del av en mörk natt? Här säger ulema, och så här förklaringen. Yani, dessa prövningar kommer vara som en del av en mörk natt, för shiddatiha, i hur yani hårda eller allvarliga de är. Wa zulmatiha wa adam tabayyin amriha, och dess yani mörkhet och hur otydliga saker och ting kommer att vara. Och at-Tibi rahimahullah säger yani yuridu bidhalika iltibasuha. Han vill säga med detta att det kommer finnas iltibas. Yani saker och ting kommer vara otydliga. Wa fada'atuha, kommer vara skräckinjagande som en mörk natt. Wa shuyu'iha, yani dess spridning, dess omfattning. Wa istimrariha, och dess kontinuitet. Så fick vi fram av den här liknelsen att dessa prövningar kommer att vara inte bara som en, vad kan man säga, mörk tid som försvinner. Att vi släcker lampan och tänder lampan nu. Det är mörkt en sekund. Det här är inte skadligt, eller hur? Men när den här fitnan pågår lång, lång tid, som en del av en mörk natt, och efter den här delen kommer en till mörk del av natten, och en till mörk del av natten, och så vidare. Och att den också, det finns i det här mörkret, så har folk svårt att se. Folk har svårt att se sanningen. Folk blir som förblindade av denna fitna. Och det här är också något som Hudhayfa radiyallahu anhu sa. Och ni vet, Hudhayfa, han var väldigt insatt i hadither om domedagen och fitan. Han sa att det kommer att komma fitan, eller fitan kan få folk att förlora sitt förstånd, så som folk förlorar förståndet vid alkohol. Yani folk blir som berusade i tider av fitna. Berusade. Yani de bara hakar på. Och de kan inte längre se rätt och fel. Som en person som går i mörkret och ska hitta sin väg. Han vet inte vart han ska gå. Och det här finner vi i dessa tider av fitna. När den här arabiska våren kom till exempel. Majoriteten av folk visste inte vad de skulle göra. Vad är det här, fördelar, nackdelar, lydnad? Är ledaren kafir? Är han inte kafir? Och så vidare. Ska vi vända oss till ulema? Folk visste inte. De bara ut på gatan och demonstrerade med massa partier som är ahlul bid'a och så vidare. Och sen gick det som det gick. Det gick åt skogen och folk dog och muslimer slaktades och så vidare. Det blev inget khair. Och till och med när de här partierna kom till makten som en ikhwan, det blev ingen sharia, det blev ingen islam eller någonting sånt. Utan det blev samma sak som innan. Det blev ingen förändring. Kanske blev ännu värre. De öppnade dörren till Iran och samarbete med Iran, och Iran skulle få bygga moskéer i Egypten och så vidare. Saker som inte ens Mubarak tillät, som han alla. Så att folk såg inte dessa saker. Och vad är det de säger salaf? Att fitnan, när den kommer som en vacker tjej. Den kommer som en vacker tjej. Och när den går, så går den iväg som en gammal ful tant. Yani, när den kommer, folk kan inte se. Ulema vet. Men när den går, alla ser. Det är sant. Det var fel. Det var inte bra. Men nu, efter alla dessa år och alla dessa mord och alla dessa problem och all den här fattigdom och så vidare. Du skulle ha frågat ulema innan. Nu är det för sent. Så att denna fitna kommer då, som vi sa, med ett mörker på alla dessa sätt. Skräckinjagande, den är omfattande, den är kontinuerlig. Och den förvirrar folk. Folk vet inte längre vart de ska gå någonstans. Allah mustan. Och i dessa prövningar så sa profeten alaihissalam att en person kommer att vakna som kafir. Taib. Och kommer sen att lägga sig som muslim och vice versa. Han säger här i förklaringen. Yani, vad som menas med detta av Allahu alam är taqallubun nas fiha. Waqt duna waqt. La bi khusus zamanin. Yani fakannahu kinaya an taraddud ahwalihim wa tadabdub aqwalahum wa tanawwu' af'aluhum. Det betyder inte här ordagrant att den här förändringen sker på morgonen och på kvällen, utan det betyder generellt att folk kommer att förändras och folk kommer att byta ståndpunkter, folk kommer att vara förvirrande och hoppa från den ena till den andra saken. Taib. Yani taqallubu nas fiha. Folk i tider av fitna kommer att vara förvirrade och kommer att byta åsikter och partier och ståndpunkt till höger och vänster. Och att folk, yani tadabdub aqwaluhum. Folk i dessa tider av fitna kommer att ha motsägande uttalanden. De kommer att säga emot sig själva. Yani tanaqud, vad heter det på svenska? Yani att motsäga sig själv. Han säger en sak igår, han säger en ny sak idag. Igår halal, idag haram och så vidare. Fram och tillbaka. Taib. Och det finner vi i tider av fitna att folk är så här. De har ingen thabat. De har inga grunder att stå på. Som ahli sunna wal jama'a. De står på Koranen och sunna. Och de vacklar inte. Wallahi, vi säger samma sak idag som vi sa för 10 år sedan. Som vi sa för 20 år sedan, för 30 år sedan, för 1400 år sedan. Ahli sunna wal jama'a, våra böcker, är en och samma. När det kommer till lydnad till makthavarna, positionen mot sahaba, när det kommer till takfir på muslimer. I alla dessa frågor, vi har en och samma åsikt. Vi har alltid haft och vi kommer alltid ha. Taib. Till skillnad från ahlul bidda och ahlul jahl som byter åsikter som de byter kläder. Allah musta'an. Och han säger också här exempel på hur folk då ändrar sig när det kommer till amana och khiana. Han är pålitlig en stund och han är opålitlig en annan stund och vice versa. Wa ma'ruf wa munkar. När det kommer till att yani ont och gott, han kan inte hålla sig utan han vacklar fram och tillbaka. Wa sunna wa bid'a wa iman wa kufr. Yani en dag sunna, nästa dag bid'a. Nästa dag sunna, nästa dag bid'a. Och en dag tawhid, nästa dag shirk. Och så vidare. Eller ännu värre, iman wa kufr. Folk som lämnar islam på grund av dessa fitten. Folk som slutar praktisera på grund av dessa fitten. Folk som drunknar i synder på grund av dessa fitten. Och så vidare. Och det kan vi se. Speciellt i dessa länder. Folk som är praktiserande och sen nästa vecka han är inte praktiserande. Och sen nästa ramadan han gör toba och sen han går tillbaka. Fram och tillbaka. Be, sluta be. Be, sluta be. Hijab, sluta med hijab. Och så vidare. Är det inte någonting vi kan se? Som handlar. Folk som var pålitliga, helt plötsligt de blir opålitliga. Folk som var från ahli sunna, de blir från ahli bida. Som handlar. Så att Allah al-musta'an, yani taqallub al-ahwal, är det som menas att saker och ting kommer att vackla fram och tillbaka, kommer att ändras. Och sen så sa han att den som står är bättre, är den som sitter är bättre än den som står, och den som går är bättre än den som springer. Yani, ju längre bort en person är från dessa fittan och dess folk, ju bättre är det för honom. Bättre för honom än att vara nära dem och att beblanda sig med dem. Så om ni ser dessa prövningar, slå då sönder, bryt sönder era pilbågar och bryt sönder era pilar och slå era svärd mot marken. Här säger Ulema, om man har brytit sönder pilbågen, måste du då bryta sönder pilarna? Har du någon användning av pilarna? Mm. Om din pilbåge är trasig? Har du?
Ja.
Hur?
Du kan hugga folk på
det. De säger här att det är mobilare. Det är att betona att yani, ha inga vapen, var inte delaktig på något sätt. Eller lämna inte pilarna åt någon annan som kommer använda dem till fitna. Din pilbåge är trasig, men någon annan tar dem och tar användning av dem. Taib. Ja. Och slå sönder era svärd mot stenarna. Ja. För att har man vapen, det är farligt. Och vad var det vissa av sahaba sa? Ta ett svärd av trä i tider av fitna. Ha ett träsvärd. Eller någon av sahaba sa, okej, jag kan vara med i de här konflikterna. Om du ger mig ett svärd som kan prata. Han säger till mig vem som har rätt och vem som har fel. Då kan jag vara med. Jag minns inte om det var sahabi eller tabi. Någon av salafierna, han sa, ge mig ett svärd som kan skilja på rätt och fel. Då kan jag vara med. Annars är jag inte med. Vi tar en till hadith i den där tala. Det berättas här från Abu Dharr radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa till honom: "Ja Abu Dharr." Och då så sa jag: "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Och det är ett fint svar man säger då man ska besvara en person. Ja, ni är här, jag lyssnar på dig. Och då så sa han, han nämnde en hadith tills det att han sa, yani Abi Dawud förkortar här hadithen. Och då så säger profeten alaihissalam, kayfa anta idha asaba an-nasu mautun. Hur kommer du vara då folk kommer drabbas av död? Och en grav kommer vara värd priset av ett hus. Och då så sa han, ja Rasulullah, Allah och hans profet vet bäst. Eller jag kommer göra det som Allah och hans profet vill att jag ska göra. Och då så sa profeten, alaika bisabr, ha tålamod. Och sen sa han, ja Abu Dharr, och jag sa till honom, labbaika wa sa'daik. Hur kommer du vara då du ser de oljiga stenarna dränkas i blod? Och då så sa jag, jag kommer att göra det som Allah och hans profet vill att jag ska göra. Och då så sa han, alika bimen enta minhu. Håll dig till dem du kommer från. Qultu ya Rasulullah, ska jag inte ta mitt svärd och hänga den runt mitt nacke, min nacke, yani vara delaktig? Och då så sa profeten, då kommer du att vara delaktig i det som sker mellan folk. Men vad ska jag då göra? Han sa, håll dig till ditt hus. Men vad ska jag göra om någon kommer in i mitt hus? Och då så sa han, om du fruktar att bländas av svärdets skinande reflex, så lägg en thob, yani tygbit över ditt huvud. Och då så kommer de att få synden istället för dig. Yani du är rädd för att dödas och inte vill se den här synen, så lägg någonting över ansiktet så slipper du se när de avrättar dig. Ja. Den här hadithen, mashallah, lär oss här profeten alaihissalam frågar Abu Dharr hur han kommer att vara den dagen då folks gravar värderas som folks hus. Och det finns typ, han nämner här 4-5 olika förklaringar på den här meningen. En förklaring är, yani, när folket dör, som han sa, när folket dör och deras gravar blir som deras hus. Yani, folket dör på grund av torka eller olika sjukdomar. Och det nämns här att el-beit betyder här graven. Och el-wasif betyder här el-khadim. Yani ens betjänt eller en slav. Yani när folk kommer att bli så upptagna med att begrava deras döda att de inte kommer att finna någon som kan gräva deras gravar. Eller ingen kommer att gräva en grav utan att få något betalt. Yani betalt lika mycket som priset av en slav. Yani folk kommer att dö så mycket och kommer inte ha tid att gräva gravar. Så att man kommer att leta efter någon som kan gräva en grav. Och det kommer att kosta. Priset av en slav. Yani jättemycket pengar. Det indikerar på att folk kommer att dö. Eller att husen kommer att bli så billiga för att folk kommer att dö och folk kommer inte att bo i huset och folk kommer då att sälja sina gravar billigt. Yani billigare än priset av en slav. För att om folk dör i konflikter och strider och fitna och ingen bor i huset, vem ska då köpa husen? De blir jättebilliga. Marknadspriset sjunker. Eller, det kan också betyda att det inte kommer finnas kvar någon i husen förutom de gamla och svaga och den här slaven som tar hand om dem. Det finns olika förklaringar på den här meningen, men alla indikerar på samma sak, att det kommer att komma tider där muslimer kommer att dö. Muslimer kommer att dö, gravar kommer att fyllas, husen kommer att bli tomma. Ja. Och han nämnde också att det kommer en tid då de oljiga stenarna i Medina kommer att dränkas i blod. Och det sägs att den här platsen, Ahjar al-Zayt, är en plats i Medina. Eller det sägs att det är Al-Harra. Minns ni vad vi nämnde Al-Harra i söndags? Att Medina är omgivet med två områden med lavastenar. Taib, de kallas för Al-Harra al-Sharqiyya och Al-Gharbiyya. Taib. Och de här stenarna som vi sa, de är svarta. Och man kan knappt gå där förutom att skära sig på fötterna och så vidare. Så att profeten Al-Alisam indikerade på att dessa stenar kommer dränkas med blod. Och det var också en händelse som faktiskt skedde. Det var på yani zaman Yazid. Yazid ibn Muawiya. Så fanns det då en person som hette Muslim ibn Uqba. Al-Mar'i, en person som stred där i flera dagar och massa muslimer dödades på den här platsen. Det var en stor fitna i historien och massa människor dog där. Taib. Så det var en fitna som muslimerna inte skulle vara med i, en form av uppror. Taib. Som var helt onödigt och massa muslimer dog. Och vad skulle Abu Dharr då göra för någonting? Vad var rådet? Han sa: "Alika bimen ente minhu." Håll dig till dem du kommer ifrån. Yani, det vill säga, håll dig till din familj och ditt folk som du kommer ifrån. Eller, det kan också betyda, håll dig till din imam. Yani, ilzam imamaka wa man ba'atahu. Håll dig till din imam. Om du har en muslimsk makthavare som vi har gjort bay'a till, så håll dig till honom. Inte till dem som gör uppror mot honom. Taib. Utan håll dig till den här imamen. Som vi också finner i hadith Hudhayfa. Den långa hadithen där han fick rådet att hålla sig till den muslimska makthavaren i tider av fitna. Ja. Och han säger också här i slutet på hadithen det här med att försvara sig själv, att han skulle slänga kläder över ansiktet och så vidare. Al-Qari, han säger här att det är tillåtet att försvara sig själv om ens angripare är muslim. Om det inte blir större ondska, så får man försvara sig själv. Till skillnad från om angriparen är en kafir, då måste man försvara sig själv. Om det handlar om liv och död, då måste man försvara sig själv. Så vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Barakallahu fiik.